Men här tror jag att det finns, precis som jag brukar säga till kvinnor, ni måste våga mer då, här inte backa. Så för män måste ju också våga mer i det här sammanhanget. Mm. Vi vågar ju väldigt mycket i allt annat.
Mm.
Och framförallt då kanske som ledare så här, som ska vara en förebild.
Mm.
Att då visa om man tror på det här genuint. För det handlar ju om att man tror på det genuint. Det är inte trycka like på det här bara för att, ja men, jag gör det här för att titta hur bra jag är. Jag tycker, egentligen tror jag inte på det, men nu gör jag det här bara för att liksom låtsas. Utan det gäller ju att verkligen tro på det. Och då var liksom mer aktiv i det. Och då får man lite mer manliga förebilder som vågar och är med i den här debatten och driver den här förändringen. Så tror jag också att man får med sig fler män. Så det är nog en viktig del att försöka få med fler manliga förebilder i den här debatten. Och våga stå för de här frågorna.
Det här är en av anledningarna till att jag bjöd in Thomas Spångberg till podden. För att jag, som ni vet, vill få med fler män i jämställdhetsdebatten. Eftersom jag inte tror att vi kan bli jämställda förrän de är det. I den här podden pratar vi om jämställdhet och inkludering. Och vad är egentligen meningen med det om vi inte inkluderar alla? Och jag tror att för att fler män ska våga prata om jämställdhetsfrågor så behöver vi några förebilder som de kan identifiera sig med. Som inte bara pratar om det för att det är PK, utan som också vågar reflektera över sina egna privilegier, men också hur könsnormer begränsar dem. Och det här, kära vänner, det är precis vad vi gör i det här avsnittet. Och för er som lyssnar, som tycker att det vi pratar om är viktigt, ni får väldigt gärna lämna ett betyg på podden i den app som ni lyssnar i. Och glöm inte heller att prenumerera. För de små sakerna, de hjälper verkligen mig i det arbete som jag gör. Men nu kör vi igång, tycker jag. Och glöm inte att jämställdhet, det skapar värde för precis alla. Så vi säger hej och varmt välkommen till Thomas Spångberg.
Tack så mycket. Jättekul att vara här.
Så du är ju från Microsoft, för att förstå vad du gör. Vad har du för roll på Microsoft?
Jag jobbar då på Microsoft som säljchef inom någonting som vi kallade Modern Workplace. Och det är inte den här moderna arbetsplatsen. Där så leder jag då ett team för det vi kallar nya produkter och tjänster inom The Modern Workplace inom Europa.
Mm.
Så jag har då ett direkt team med antal säljare och sen så leder jag då indirekt också det här mot de olika länderna i Europa där jag sammanställer och jobbar med lokala chefer då för att leda den här affären upp tillbaka då till USA i slutändan.
Så du har en del att göra just nu med andra ord under coronatider då?
ja, verkligen. Alltså det här har ju förändrat jättemycket nu när vi har börjat flytta ut hela företag till hemmet och liksom se till att alla att det här fungerar. Och det är väldigt spännande att se att just det med tekniken, att det faktiskt funkar när man flyttar ut hela banker till att ha alla sitta hemma och jobba. Det är ju en jättestor omställning. Så att, ja, det finns en del att göra, men också väldigt spännande att se.
Ja, för många har väl jobbet alltså, fått mindre att göra just nu, medan jag antar att Microsoft och ni som jobbar med Modern Workplace, för det är Teams och hela den kokarongen, eller hur, att det blir mycket att...
Ja, absolut. Alltså, kortsiktigt här, den här första perioden så har vi haft mycket att göra. Absolut. Mm. Det är ju många företag som har varit på gång med att få det här på plats, men, men kanske ledat, inte varit helt färdiga. Så det har varit ganska mycket och det tror jag att alla organisationer som jobbar med ungefär samma haft en hel del att göra kring det, absolut.
Mm. Mm. Men sen är ju du här på rekommendation av Ishtar Twilight. Varför tror du att hon... rekommenderade dig? För jag ställde en rak fråga till henne, att jag behöver lite män här i podden som liksom vågar prata om jämställdhet och kanske reflektera över sina egna privilegier lite grann. Att det inte bara är en PK-fråga. Och då rekommenderade hon dig.
Ja, det är ju jätteroligt. Ja, alltså varför? Jag tror så här att det kan ju vara att vi har ju haft en bra dialog, jag och Ishtar, kring lite de här frågorna, mycket kring ledarskap och har väl någon form av vi kallar som ett dual mentorship egentligen.
Mm.
Där vi hjälper varandra helt enkelt kring till sådana här frågor. Och, ja, men jag tycker det är mycket smickrande och det är roligt att höra. Och, ja.
Det var liksom hennes första respons att så här, han gör saker, det är inte bara snack. tack. Liksom, för det är ju min erfarenhet mycket. Och eftersom jag själv också är inom IT-branschen så tycker jag ofta att det är en PK-fråga. Där man säger att jämställdhet är viktigt. Men ja, att man kanske inte gör så mycket.
Nej, men det är sant. Jag tycker ju så här att det här är ju inte en kvinnofråga generellt, utan jämställdhet för mig är ju en ledarfråga. Jag har ju själv jobbat mycket med det i mitt ledarskap, där jag dels i hur man leder och driver sitt team. Jag tror ju väldigt starkt på att jämlika team presterar mycket bättre. Jag tror på att en mångfaldig team också ökar innovationsförmågan, skapar en bättre dynamik i en grupp, och det har jag själv sett. Och det är sånt som jag brinner för mycket för och jobbar med i mitt ledarskap. Sen har jag också haft förmånen, ren av en slump, att jag har varit mentor och är mentor till många kvinnor. Och det har blivit också med åren till en del yngre kvinnor som är nya i sin karriär, som då har hjälpt både i sitt jobb och sin roll, men även i deras karriärsutveckling. Och det tycker jag är jättekul, och framförallt och ger mycket tillbaka till mig själv. Och med det så har man ju också sett en del och fått liksom lite mer insikt i hur det kan vara som kvinna, som att man har fått här. Och det har ju gjort en mycket mer medveten, så det är ju viktigt. Och det är lite det här som jag mer och mer tänker på, att det är viktiga frågor. Och det är därför jag tycker det är viktigt också och kul att vara med här i och kunna bidra med de erfarenheter som jag har.
Det är så kul att du använder just det ordet medvetenhet. För många gånger handlar det ju om det. Och det är vad den här podden handlar om. Att sprida medvetenhet om situationer som vi hamnar i som kvinnor. Och det är ju viktigt att män också har medvetenhet om det, tänker jag. För att man ska kunna förändra sina egna beteenden.
Ja, absolut. Och jag tror väl att liksom, det är så att de flesta män är väl medvetna till någon grad. Och jag tror att de flesta män är mer medvetna än vad vi tror. Sen är ju frågan vad man gör när man väl är medveten. Tar man också någon handling? Och det handlar ju lite om det här, vad man gör på daglig basis också. Det är att det här är ju inte en policyfråga egentligen i en organisation, som jag ser. Att okej, nu ska vi ha en jämställdhetspolicy. Det är ju grunden. Och det är en ledarskapsfråga. Men sen handlar det också just när det gäller på lednings- och chefsnivå. Att man verkligen lever den här då, kulturen och policyn. Vad gör man på daglig basis med sitt team? Hur ser man till att man har en inkluderande ledarskap, att alla i gruppen är verkligen med? Och det gäller ju verkligen att lyssna på alla, se till att alla får utrymme i möten och så vidare. Så det är de här små sakerna nästan som jag tycker att man gör på daglig basis som gör den verkliga skillnaden. Samt att man också som man kanske vågar säga ifrån när man ser saker som inte är riktigt, när det är felaktigt. Om till exempel kvinnor nedvärderas i vissa situationer eller möten och sen förminskas, som kan hända, att man då också kanske vågar säga nu, ja, men vänta nu, det här är inte, verkar inte rätt. Att man, alltså man också gör någonting och inte bara liksom blundar och stoppar huvudet i sanden.
Men vad blev ditt awakening? För du säger att du har liksom varit mentor åt unga kvinnor och så här, kommer du ihåg när du liksom insåg att det är en skillnad? Förstår du?
Ja, alltså det är en svår fråga. Det har väl liksom gradvis, man har väl alltid som man varit medveten att det är så här. Sen så, när jag började jobba innan jag jobbade på Microsoft, det här då kanske 15 år sedan, så jobbade jag på ett mycket mindre företag. Det var min första chefsroll. Jag hade anställt en kvinna som var jätteduktig, stark, så här, driven. Och sen så åkte vi iväg till USA allihopa. Och det här var jättekul och ganska tidigt i karriär. Och sen då träffade vi kunder och olika företag. Och det var många äldre män som vanligt blir mycket så här middagar. Det var ut på efter på nattklubb och såna här saker. Men det var väl helt okej ändå. Men jag märkte att en del av de här männen var ganska så här intresserade av den här kvinnan. Och tyckte det var väldigt kul. Och hon var väl, jag tror att hon var ensam kvinna i den här gänget också, men jag kommer ihåg rätt. Men jag tänkte inte så mycket mer just på den här kvällen, men sen kom jag ihåg dagen efter, var ett starkt minne, så träffades vi då så här på frukosten och så frågade han så här, men hur gick det igår egentligen här? Var liksom, allting verkligen okej? För att vi hade sett, ja men det var okej, men hon berättade sen då att sen på natten så hade då en av de här männen kommit och knackat på hennes dörr på rummet. Och då liksom försökt, om någon konstig anledning, han skulle gå in och prata eller något sånt där, men hon hade ju då, stod ju på sig. Och hon var ju som tur var ganska stark i den situationen, för då kände jag så här, det där är ju inte så himla lätt. Men han hade ju då varit väldigt påstridig och inte gett sig. Men så sa jag till henne då, okej, vad ska vi göra med det här? Det här var ju inte bra, det var då en av de här kunderna som vi jobbade med. Nej, men vi gör ingenting, tyckte hon, utan det låter vara liksom, vi slätar över. Och jag gjorde ingenting mer med det heller då, utan jag tyckte så här, okej, men Så det var en tillfälle så här, som jag ändå var en liten wake-up call. Man kände, okej, det här är på riktigt.
Mm.
Sen har jag haft andra situationer när jag har varit... Jag hade en annan kvinna som jag anställde. Jag jobbar ju mycket med team också utanför Sverige. Så jag har mitt team och haft under flera år distribuerat över hela Europa. Så jag anställde en kvinna i Holland. Jag tog en chansning som var att anställa en yngre kvinna på en roll som var ganska senior. Jag visste att det här kommer vara... lite utmanande, jag kommer få en del kanske kommentarer till att är hon verkligen tillräckligt senior, kan hon tekniken och så vidare. Och jag visste ju att det skulle kunna vara en del utmaningar framförallt hos kund, där att med så här, män kan då kanske tycka så här, okej, nu kommer hon få bevisa sig. Och det hade vi pratat en del om. Just det här med också att de stötte på betydligt mer motstånd än vad jag hade trott. Mm. Och även kunde vara internt med att folk tyckte liksom det här, liksom, ja men... vad vet du om det här egentligen? Och liksom bara ignorerade henne i vissa situationer. Och så jag fick jobba väldigt mycket med henne i början där. För att under ganska lång tid hur hon skulle kunna hantera det där. Och då var jag också så här lite wake up. Men vad ska hon göra? Jag har inte den erfarenheten själv.
Nej.
Jag vet inte riktigt alltid hur ska man hantera de här situationerna. Det var inga enkla svar där jag kunde ge mina perspektiv. Men då gav vi henne också tips. Jag tycker att du behöver komplettera det vi pratar om. Kanske med någon form av kvinnlig mentor eller andra kvinnor som har jobbat längre. Hur hanterar de det här? Och så liksom plocka in. Och det lärde hon så mycket på. Och då växte mycket med det också. Och hon lärde sig hantera det på ett bra sätt. Men då kände jag också...
Hur hanterade hon det, vet du? Eller liksom, vad gav du henne för tips?
Så jag gav ju en del tips här. Ett, visa att du verkligen är påläst och vet vad du pratar om. Det är ju för att det första man kanske särskilt är så här, okej, vet du verkligen... vad du pratar om.
Mm.
Och det är ju inte bara att man är kvinna, det kan också vara om man är ung i kombination med kvinna. Det kan ju även yngre män få.
Mm.
Så här, men du har kommit precis från universitetet, då har ju inte jag verkligen jobbat. Liksom, vänta nu. Men då handlar det om att visa så här, jag kan. Så vi gick ju igenom mycket och var påläst. Så det var det viktiga. Och sen så också våga. Alltså visa att jag tar inte skit helt enkelt om det är såna här kommentarer, utan liksom jobba med vissa situationer, hur kan hantera och kanske svara bra, för det är svårt också om man jobbar mot kund, vill man ju inte, man hamnar ju också i en situation liksom man inte kan gå på för hårt, utan man kanske ändå vill hålla sig på en bra nivå, då kan man också känna att man ligger lite i underläge sådär. Men det handlar med att vi tipsade som små tips om att bevisa sig, att framförallt det tyckte jag det var den ena grejen. Och sen var den andra saken som jag märkte, det var att hon kunde också få situationer där folk, framförallt en del män, då lassade över arbete, liksom administrativt på arbete på henne som inte var hennes jobb.
Mm.
Och det var ju en sån här situation som jag också tyckte, det där är ganska fult. Liksom. Varför ska hon göra det här? Är det för att hon är yngre? För att hon är, liksom, ja. Mm. Ni gör ju inte det på de andra männen.
Nej.
Och det var också en sån här lite wake-up call. Varför gör de det med henne men inte på de andra? Och jag hade svårt att förstå det där. Men där kunde ju också jag gå in som chef och hjälpa sig och säga, men stopp nu, det här är inte hennes jobb. Så att det finns ju vissa situationer där jag också kan gå in och försvara så att man som chef kan göra vissa grejer. Men annars handlar det ju mycket om att bygga upp självförtroendet och visa att man verkligen kan sin sak, så tror jag. Så med tiden så växte ju det här. Då såg ju också männen, alltså många här, att ja, men hon kan ju, hon är jätteduktig. Och då, sen är det inga problem oftast.
Tror du att kvinnor behöver bevisa sig mer?
Generellt sett i IT-branschen som jag pratar om så har det verkligen varit så, och jag tror fortfarande tyvärr att det är så.
Mm.
Ja.
Vad tror du att det beror på?
Det är en svår fråga, men det är väl att det är en...
Det vi gör här, ja. Vi ställer svåra frågor. Ja.
Det är ju en mansdominerad bransch, och jag tror att det i de flesta mansdominerade branscher så behöver kvinnor bevisa sig mer, och framförallt när man är yngre och kommer in tidigt i karriären så tror jag att kvinnor behöver bevisa sig mer än männen. Männen kanske är lite mer framåt och övertro på sig själva, och det är också en viss skillnad, och det är ju inte heller bra.
Nej, det behöver inte alltid vara bra. Nej.
Men kvinnorna kanske där ibland behöver tro mer på sig själva och våga lite mer och utmana sig själva, att de kan oftast betydligt mer än vad många kanske vågar tro.
Mm.
Medan männen kanske ibland behöver ta ett steg tillbaka och säga så här, att okej, jag tar det lite lugnare så.
Mm. Man tar det lite lugnare, man backar lite. Varför tror du att det är svårt som man att släppa in kvinnor? Eller tror du att det är svårt?
Nej, jag tycker inte att det är svårt som man, alltså, släppa in kvinnor så. Men jag har väl sett en delar av det. Jag tror att där jag arbetar så är vi liksom generellt sett väldigt bra på det. Vi har ett för en organisation som är väldigt jämställd och vi har en kvinnlig vd i Sverige som du känner till, som har varit gäst här i podden, som driver...
Två gånger till och med, Helene Barnekow. Hon kommer ofta upp i den här podden och är allt jag gör. Hon är en av mina stora idoler faktiskt.
Ja, och det är ju en bra, viktig förebild. Ja. Och internt på Microsoft så har vi då i Sverige en ledning som driver det här väldigt hårt och en ledningsgrupp, och det är inte bara Helene utan chefer som... Och det är där jag tycker att vi ligger väldigt långt fram förmodligen. Mm. Vi har också globalt en vd som heter Satya Nadella som för mig är egentligen kanske anledningen till att jag fortfarande jobbar kvar på Microsoft efter nu 12 år. Mm. För han har ju drivit en förändring och en kulturell förändring de sista 5 åren är det väl något sånt som också handlar väldigt mycket om inkludering, jämlikhet och många andra saker också. En stor transformation. Mm. Jag har ju hört och sett att det kan ju vara ännu svårare i andra branscher, absolut. Och säkert på andra företag. Men det finns i alla organisationer. Det här tar ju lång tid att förändra. Så att det finns ju ingen organisation som kan gå och säga så här, nej, men det här är inget problem för oss. Utan det, tyvärr så finns det fortfarande kvar i alla organisationer.
Ja, för jag har ju varit på bolag inom IT-branschen där man är jättefå kvinnor. Och så säger man att så här, det här är en viktig fråga, men det händer ju ändå ingenting. Förstår du? Det blir ingen skillnad. Vad tror du att det beror på? När man säger så här, vi ska jobba med jämställdhet. Mer för att det är en PK-fråga, tror jag. Och så är man bara män i ledningen. Då kan man ju omöjligt vilja, tänker jag.
Ja, nej, men man måste ju visa att det är på riktigt. Alltså det är ju en... Det är en organisation som är en kulturell fråga. Mm. Och om man måste förändra så är det ju inte... Liksom, organisationen består av människor. Det är ju människorna som måste förändras. Det börjar ju med ledningen och slutar oftast med ledningen. Men det handlar inte om att man tar in en konsult en kort tid, sätter en policy och sen var det bra. Utan det är ju någonting man måste jobba med egentligen varje dag. Mm. Man måste ju då visa att man verkligen tror på det här. Och att man till exempel i rekryteringen är ganska hård på att vi ska ha... Hälften män, hälften kvinnor av alla kandidater. Mm. Man måste visa som att och jobba med mellanchefsnivån. Alltså cheferna som driver sina team, det är ju ofta en viktig målgrupp i allt förändringsarbete. Mm. Och jag tror även i sin jämlikhet, har man de mellancheferna med sig, tror de här cheferna på det här på riktigt? Mm. Har man jobbat med dem, har de förstått varför det här är viktigt? Och då också visa på att mer dynamiska grupper, mer jämlika grupper. För mig så handlar det om jämlikheten är ju viktigt att alla är lika värda i gruppen. Men den andra är mer det här med mångfalden, att man har olika bakgrunder i en grupp. Och för mig handlar inte det bara om att det är kvinnor eller män. Det handlar om att man hittar folk med olika kompetens, folk som har olika erfarenheter, kanske kommer från olika länder och sådär. Och det är en sån grupp, i min erfarenhet, har mycket mer innovation, skapar en bättre dynamik. Än en grupp där kanske alla är, om alla är liksom från KTH, Handelshögskolan och män. Mm. Det blir oftast inte så bra dynamik i en sån grupp, i min erfarenhet.
Vad har du sett för skillnad när du får in mer kvinnor som har gjort att du... För du sa det i början, att sådana team är bättre. Liksom, vad ser du för fördelar med det?
Det finns ju många. Dels att man får in självklart liksom perspektiv. Mm. Som kanske, och då ifall männen inte har. Jag tycker också om att mixa grupper med att man har en del... yngre män och kvinnor samt att man behöver ha den här erfarenheten också. Mm. Och det ger också en annan dynamik i gruppen och olika erfarenheter. Sen om man då har... Jag har haft team som är enbart män för att det är också svårt att få in kvinnor i IT-branschen. Mm. Och det funkar också bra, men det blir ju lättare att det blir en lite mer grabbig kultur. Om man är 10 killar eller 8 killar som går tillsammans till pubben efter vad det nu är. Så har man lite mer kvinnor... i teamet så blir det också en annan dynamik lite. Och det kanske blir en lite mer, inte lika grabbigt alltid. Och det tror jag är positivt.
Men vad tror du är kvinnor tillför liksom för att minska det där? Eller förstår du, ja, om vi går lite djupare i den frågan. Vad är det du känner så här, det här känner jag att kvinnor ger mig när jag tar in fler.
Alltså det är ju svårt, för att sen är jag så här att jag kan ju inte generalisera alla kvinnor på samma sätt. Nej. Jag har jobbat med kvinnor som är väldigt olika. Det finns ju många kvinnor som är väldigt raka och superduktiga på vissa saker och andra är väldigt duktiga på andra saker. Men jag tror att det skapar ju en annan dynamik, för att de har ju från grunden självklart lite annat perspektiv också på inte på både affärer men också på kanske hur man gör saker och kan lyfta vissa frågor. Sen vill inte jag generalisera och säga att alla kvinnor tar in det här. Det finns ju
möjlighet. Nej, det är ju svårt att göra. Alla är ju olika. Och det är väl det som är jämställdhet, att prata om individer och inte kön egentligen.
Ja, återigen som jag sa, när jag har ju inte gått runt och tänkt så här att nu liksom ska jag hälften kvinnor, hälften, ja, nu har jag senaste tiden när vi rekryterat så tycker jag det är viktigt och det står jag för, men i min grupp så från början har jag tänkt så, jag har alltid tänkt så här, jag vill hitta rätt kompetenser och jag vill hitta folk som har bidrar med olika saker. Jag har alltid trott på lite här att olika personlighetstyper också. Det finns ju de som är mer introverta, en del som är mer extroverta och så vidare. Och hitta den rätta dynamiken. Så att när jag har rekryterat och så byggt upp team så har jag alltid försökt tänka ganska mycket på de värdena. Och det är jättesvårt. Men, och det kan ta längre tid ibland. Men i min erfarenhet så har det också gett bättre resultat. Alltså att man har fått mer högpresterande team som har gett bättre resultat och i slutändan också gett mer nöjda medarbetare, ger bättre resultat. Så att det är också hur man tänker på det som chef är ganska viktigt. Och jag tror att många chefer inte kanske tänker på hela den bilden, utan man är, det är viktigt att det ska gå fort för att man har sån press. Man måste göra siffrorna, det är kvartalsrapporter och så vidare. Mm. Och det finns alltid liksom en liten motsägelse i det här som chef, utmaningen mot att allt det här administrativa delen av jobbet, liksom driva businessen, mot att också lägga fokus på medarbetarna. Vilket jag, i min ledarskapsfilosofi, så tror jag väldigt mycket på att det handlar om att prioritera teamet, det handlar om att prioritera individerna.
Mm.
Och fokusera mitt jobb som ledare eller som chef är att skapa rätt förutsättningar för mitt team att lyckas. Och det gör jag genom att jag investerar dem. Att vet jag vad som de drivs av, vad de tycker är kul, vad de inte gillar. Hur vet jag att liksom, de utmanas på rätt sätt? Hur vet jag att de kan nå till nästa steg? Allt det kräver väldigt mycket tid. Jag har ju fått tag i många diskussioner ibland internt med chefer om att hur jag har prioriterat alltså när det gäller vissa saker. Då har jag alltid sagt, jag är ledsen, jag prioriterar teamet i första hand.
Mm.
Men det har också visat sig att det har varit framgångsrikt. Det har ju nått siffrorna och gjort målen och överpresterat. Men jag tror att mycket av det har varit just det, att våga ta den prioriteringen och lägga den tid på medarbetarna.
Men du, när man pratar om det här att man liksom ska utgå ifrån kompetens, Som du säger, vilket är superbra. Vi vet ju, studier säger ju att vi lättare tillskriver kompetens till män. Det är liksom fakta. Och vi har alla förutfattade meningar, alltså gender bias. Det känns ju ändå som att du har utmanat dem, eller hur?
Ja, det har jag nog utan att tänkt på det. Men det finns ju alltid det där unconscious bias, som alltså det omedvetna, medvetenhet. Alltså, och det är ju någonting som man också bör tänka på.
Mm.
Att vara medveten om de här frågorna. Så att, men för mig när det gäller så här att man, om man då hittar kompetens så är det viktigaste. Vi behöver ju rätt personer oftast på rätt plats för att våga. Men att våga också tänka utanför lite den normala ramen kanske. Att det behöver kanske inte alltid vara en väldigt senior person på en viss roll för att man ska ha de här 15 års erfarenheten och gjort. Det kan listas väldigt långa listor på allt man ska uppnått. Vilket också ibland utesluter många kvinnor. Och framförallt yngre kvinnor som behöver komma in i branschen.
Mm.
Och där har jag ju vågat tänka lite annorlunda ibland och sagt så här, ja men vi kanske inte, det kanske kan funka. Man kan få en annan dynamik, kan få ett annat perspektiv på det här om vi vågar vidga profilen lite. Hur skulle det funka? Skulle det kunna funka?
Mm.
Och våga utmana lite på det. Och det har jag drivit på och tagit en del chansningar, liksom en del skulle säga risker kanske med. Jag har sett det mer som en bra chans, men det har också lyckats. Men det kräver också att jag som chef och ledare investerar tid att hjälpa den här personen att skapa de här förutsättningarna. Jag tror ju inte på till exempel kvotering som en del säger av kvinnor in på vissa roller eller så. Dels, för det första så har jag aldrig träffat någon kvinna som jag pratat med som vill bli inkvoterad.
Nej.
Utan alla har alltid sagt till mig, det är absolut det sista jag vill. Det andra handlar ju om att skapa de här förutsättningarna. Om jag skulle anställa någon på ett jobb bara för att hon var kvinna som inte har rätt förutsättningar så kommer jag ju sätta upp henne för att misslyckas. Och det hjälper varken henne eller företaget, så att det är ju också helt fel tänk. Mm.
Har du sett det här med homosocialitet? Har du hört det ordet förut?
Inte ens, kan du förklara lite?
Du beskriver ju det här fenomenet att män gärna befordrar varandra till ledande positioner. Alltså för att du kan identifiera dig med en man.
Ja, du tänker lite det här grabbiga,
som är som sig själv.
Sitter i bastun och snackar och tar en öl. Och
ja men precis, och att det är liksom ett fenomen enligt studier. De har satt ett ord på det som är homosocialitet. Just för att du som man kan, du har samma värderingar, du kan se dig själv, det är lättare att leda människor som är som dig själv. Alltså homosocialitet.
Ja, jag förstår.
Har du sett det längst din karriär?
Ja, det har jag ju gjort. Det är ju, jag vet ju att det finns en tendens, det här omedvetna, att man har en... Man gärna kanske anställer någon som är lik en själv, för då vet man lite vad det är. Har någon gått på samma universitet eller kom från ungefär samma bakgrund? Så, ja, men då, det där är en bra kille, liksom. Det vet jag vem det är. Eller sådär. Så det finns ju där, och det är någonting, återigen, som man behöver vara medveten om i det. Framförallt kanske då i rekryteringssammanhang eller även i alla sammanhang också. Så att, ja, jag har sett det, men jag tycker också att under de här senaste åren att det här har börjat utmanas, så att folk är mer medvetna om det här lite och tänker också säga, men absolut, men låt oss också tänka på de här faktorerna eller se lite bredare på saken.
Mm. Du var inne lite tidigare på ordet grabbig kultur eller machokultur. Använder vi ofta som ett ord inom IT-branschen, men också generellt så har ju folk börjat prata mer om machokulturen. Hur skulle du beskriva den?
Om jag ska beskriva det i IT-branschen då, som jag känner bäst, så tycker jag att den har ju alltid funnits där, och kanske ännu mer när jag började så här 15, nästan 20 år sedan, så var det ju ganska mycket, och det finns ju fortfarande kvar, men framförallt var det lite så här machokultur med att det var mycket så här partnerkonferenser och det var såna events och sånt, och i samband med dem så var det alltid någon form av inbyggd förväntan att man skulle dricka ganska mycket efter. Alltså det var det här liksom grabbiga, det började... Och i och med det kom också kanske en del grabbiga. Det har ju förekommit, jag har hört en del... Jag kommer ihåg en situation till exempel, det var lite så här match. Och det var en person som jobbade på ett annat partnerföretag i branschen som gick runt och berättade att han hade hyrt en hotellrum för den här kvällen. Då i hopp för att han skulle hitta någon tjej då, eller vad det var för med sig. Och det var så här, då stod grabbiga, det där är ju jättebra liksom, och ungefär applåderade. Och sådana där saker kan ju förekomma, och det är ju väldigt så här, kan man kalla machokultur, men alltså på ett helt felaktigt sätt.
Mm.
Dock skulle jag vilja säga att jag tycker att det här har förbättrats enormt under de senaste åren. Mm. Men det finns ju självklart kvar. Jag jobbar ju också mycket nu, som jag säger, utanför Sverige. Så en annan del av machokultur, jag har jobbat ganska mycket nu i England. Och där tycker jag det finns en machokultur, eller det finns en pubkultur som är trevlig. Men det finns också lite den här, just det här med machokulturen, att det förväntas att man ska sitta och dricka ganska stora, enorma mängder öl ganska sent. Men jag har faktiskt upptäckt att det inte bara män, det kan även kvinnor göra.
Mm. Men hur upplever du att machokulturen har påverkat dig då? Har den drabbat dig på något sätt, eller hur?
Jag vet inte om jag kan svara på den frågan. Det är klart att det, som man, när man växer upp, och jag har gjort lumpen till exempel för länge sedan och sådär. Där var väl ganska machokultur, måste man ju säga, i hur det var. Och sånt där präglar den ju klart hela livet. Alltså man bär med sig så.
Mm. Man får inte visa känslor, man får inte...
Nej, absolut, det kan vara lite så. Sen så kanske jag inte är så supermacho då, om jag får stå för det. Men jag, som...
Du vågar gråta.
när tillfälle ges så
vågar du gråta. Det är okej att visa känslor.
Ja, men det tycker jag absolut. Det måste ju också vara okej för män att få göra det.
Mm.
Det måste ju, varför inte?
Nej, men det är ju något som liksom lever, tror jag, ner i generationer och även lever kvar.
Ja.
Alltså att män ska vara lite tuffare och lite...
Jo, men absolut. Det finns ju. Det kommer ju från filmer och allt möjligt som präglar en och sådär. Det går ju ändå från liksom förskolan och till nu. Så det är ju stora, stora samhällsfrågor och sånt där också. Så det är svårt att förändra. Men för min del så har jag jobbat mer med liksom hur driver man det här på en organisationsnivå, hur kan man driva det här som ledare och göra förändringen där?
Mm. Jo, det är klart, men jag tänker att det är ju liksom någonstans dig som person ändå, och du som ledare så är man ju sin egen person också, tänker jag.
Ja, nej, men absolut, och det är ju en kulturell fråga. Det där är också svårt att göra, alltså att också vara genuin i den man är.
Mm.
Och man har ju, alla präglar sig av sin bakgrund, självklarhet, men om man... Som i mitt fall, att man upptäckt och som att verkligen det här att det finns såna här problem och utmaningar och jobbat med det till en del. Och sen så självklart liksom att man även i privata livet så kan man ju se en del såna här, höra en del kommentarer. Då krävs ju också en del liksom styrka ibland och kanske säga så här, ja, men den där kommentaren kanske inte är så rolig längre. Känns inte riktigt 2020 och det här, prata på det sättet längre. Sådär.
Du vågar göra det ändå?
Ja, så till en viss del. Sen så tror jag att jag skulle kunna våga mer. I vissa fall så tror jag att jag fortfarande undviker kanske att sticka ut eller ta för stora.
Mm. Ja. Jag tror att det är många män som känner så. Mm. Att man liksom inte vågar stå upp mot den här machokulturen, för den är så pass stark. Vad tror du om det?
Ja, absolut. Jag tror att det kan vara så. Det är om man är iväg ett så här gäng grabbar någonstans och det är så. Så om man då är någon som börjar sticka ut för mycket, och det är ju väldigt, det är ens tuff. Då måste man ju vara väldigt stark liksom, och tuff kanske göra det. Om det är väl en sån stark, skulle vara en sån stark kultur då i det gänget, om man säger. Eller generellt. Så absolut, det är inte lätt. Mm. Så då, det kräver tuffhet. Jag har i alla fall, även i så här situationer där man, det kan vara till exempel ibland i vissa möten och sådär, så har man ju ibland sett att kanske, återigen, yngre kvinnor kanske förminskas oftast av män eller äldre män. Det tycker jag inte liksom, att man bara ska sitta och vara tyst längre. Det där absolut, då har jag ju gått in och sagt, så här, men vänta nu, hur är det där relevant? Eller man kanske säger så här, men det här var ju precis som Fanny sa här nu. Eller. Så där, det tycker jag, det ska man ju absolut göra. Och när man ser stora, någonting inte liksom är direkt felaktigt, så man måste ju säga ifrån. Det är superviktigt. Och det är väl som kvinna tycker jag att man ska säga till och inte ta och bara svälja skit.
Hur ofta ser du det där hända?
Alltså, som tur är tycker jag inte jag ser det så ofta. Ska jag vara helt ärlig. Så jag tycker inte att jag ser det så ofta, och det är jättebra. Men det finns och det förekommer. Som sagt, jag får ju den här, får ju höra också ibland från andra kvinnor och så här, som berättar om att det har hänt. Och då brukar jag också alltid säga så här, okej, men det där ska vi inte göra, utan jobba med att liksom hitta olika sätt för att du kan hantera sådana här situationer.
Mm.
Men är jag med själv, så absolut, då säger jag till på något rätt bra sätt. Sen finns det olika sätt man kan göra det på. Jag tycker att man kan ändå göra det på ett hövligt sätt. Man behöver inte liksom gå in i någon konflikt, men man kan ju säga så här, men vänta nu, hur är det där relevant? Eller var det inte det här precis som hon sa här, eller något sånt.
Vad är det du ser hända då?
Oftast så blir ju kanske den här personen lite så här, aha, okej, jo, precis. Alltså, jag tycker att oftast i 9 fall av 10 så backar ju personen och inser att han i det här fallet kanske gjorde fel eller sa en dum kommentar.
Mm.
Sen finns det väl alltid tyvärr de som inte inser och kanske fortsätter, och då har man ju tyvärr att göra med en, vad jag skulle kalla, kanske en idiot.
Eller en idiot. Eller de här gamla rävarna som jag brukar kalla dem.
Ja, men det finns ju liksom, tyvärr, alltså så. Men jag skulle säga att i de allra flesta fall där jag har varit med, så tycker jag sett att personen, och det kanske har att göra med det omedveten, kanske inte ens är medveten alla gånger att man gör så. Det är inte avsiktligt. Mm. Det kanske bara är att det finns där om någon anledning.
Mm. Ja, det brukar jag ju alltid säga, att man måste ge folk chansen att göra om och göra rätt. Liksom. Och det som du säger, att någon annan måste ju plocka upp det rummet ofta. Ja. För som kvinna kan det vara svårt, alltså. Alltså. Det är ju jättesvårt att stå upp för sig själv, även om vi ska göra det inom situationstecken.
Ja, men absolut. Det tror jag, och det förstår jag att det är. Det kräver det här självförtroendet att våga tro på sig själv. Och att man då har liksom medvetenheten också om att det här kan komma. Det är viktigt som kvinna också att vara medveten om att sådana situationer kan dyka upp. Men det är också minst lika viktigt, eller ännu viktigare, att männen blir medvetna. För att jag tror att, precis som du säger, för att driva den här förändringen. Jag tror på att det behövs ju självklart kvinnogrupper och så här på organisationer som belyser problematiken.
Mm.
Och det är viktigt. Sen som jag kom tillbaka, och ledningen. Och de måste ha någon koppling till ledningen för att kunna driva den förändringen. Men sen måste man ju ha männen med sig i organisationen och i samhället i stort. Men framförallt om det är på ett företag.
Mm.
Att de har förstått det här och tycker att det är viktigt. Annars kommer ju inte förändringen ske.
Men vad skulle du säga till de här gamla rävarna då? Som jag brukar kalla dem. Som sitter i ledningen på ett IT-bolag. Alla är män. Och man säger så här, jämställdhet är viktigt och vi ska driva den frågan. Och ändå så är man bara män i ledningen. Och typ 12% kvinnor på sitt bolag. Då vill man ju inte. Alltså det är ju min slutsats. Alltså man vill det inte tillräckligt mycket då. Vad skulle du säga till dem?
Ja, alltså det är en bra fråga. Jag tycker så här att det är två saker. Den ena kan ju vara, som jag brukar jobba med, kanske inte just i ledningsgruppen då, men generellt i teamen tror jag med. Det är ju så att visa på att vilka kvinnor som man har anställt kanske sista tiden, hur faktiskt duktiga de är och vad de har bidragit med. Och sen prata om just det här värdet av att ha mixade team och hur det verkligen har förbättrat våra resultat och allting. Sen när det gäller just ledningsgruppen, så tycker jag, då kan man verkligen frågasätta så här, men varför tror ni inte på det här på riktigt? Och verkligen som ifrågasätta och prata om just att det ger en helt annan dynamik.
Mm.
Och sen alltså belysa bra exempel, kvinnliga förebilder som finns i ledningsgrupper som bidrar enormt.
Mm.
Och då tror jag att det ofta är min erfarenhet att man säger så här, aha, just det, jo men det är bra, henne skulle vi vilja ha. Hon är ju perfekt, jättebra.
Mm.
Ja, hur svårt ska det vara?
Ja, precis. Så hette ju livepodden jag hade med din vd Helene Barnekow. Hur svårt ska det vara?
Ja.
Därför att alltså, det som jag tänker, och nu kommer jag pressa dig lite här.
Jag känner pressen. Ja,
men vad tror du att det beror på att man inte vill? För jag tänker så här, alla vet ju att jämställda bolag är mer lönsamma. Vi vet ju det. Och ändå så går det ju fantastiskt, ursäkta, jävla långsamt till att få upp kvinnor i ledningen, tycker jag. För långsamt.
Mm.
Och många säger att det beror på att män inte vill lämna ifrån sig makten. Att de är rädda för att lämna ifrån sig.
Ja, det ligger nog en hel del sanning i det. Det tror jag är en grej.
Mm.
Sen är det ju ett långt förändringsbete som tar tid. Just när det gäller i de organisationer som har lyckats, som jag har sett, om man tar. Och där finns det ju en hel del företag inom IT-branschen som ligger ganska långt fram.
Mm.
Och det finns en hel del företag som kanske inte ligger så långt fram där. Men så har man ju drivit det som väldigt, alltså man har varit seriös, man har drivit väldigt hårt. Man har drivit det som en seriös liksom ledningsfråga som har legat där på agendan. Man har inte tummat på det. Man har verkligen sagt i de här processerna där man tittar på rekrytering på ledningsgrupper och sagt att vi ska ha den här balansen. Och sen utan då att liksom, kvotera in så tar det ju tid. Och man har också haft den uthålligheten och visat att det här är på riktigt. Och man har liksom visat att man tror på det. Det är den ena saken då. Den andra som du säger då, att det kanske en del män inte vill släppa makten. Och det stämmer nog en hel del. Jag tror att i det stora traditionella näringslivet finns ju fortfarande mycket traditionell manskultur kvar.
Mm.
Och där kan det nog, är nog en hel del fortfarande kvar som gör det svårt.
Och när du säger manskultur, vad menar du då?
Ja, men att männen kanske ser det du pratar om. Rekryterar gärna andra män och så vidare. Det finns ju liksom en problematik som kommer tillbaka det här med. Jag kommer ihåg för några år sedan så släppte ju hon på Facebook som heter.
Ja.
Lean In, som var då. Nu tappar jag namnet.
Precis, Sharon heter hon.
Ja, exakt. Ja. Som är en bok som heter Lean In.
Ja.
Och det är säkert 5-6 år sedan. Mm. Jag tyckte det var väldigt bra. Jag läste den boken då. Det var den handlar ju mycket om det här, precis. Att från universitetsnivå så har man ändå en liksom nu för en stor mängd kvinnor som är duktiga studenter som kommer ut i näringslivet och så vidare. Och ändå så någonstans på vägen så försvinner de här. En stor del är ju givetvis barnafödande och att kvinnorna tar ett större ansvar i hemmet, och det tror jag ju det är ju en stor del i det här. Men någonstans ändå, så här, varför? Och hennes poäng var ju liksom så här att en del då i det här var liksom att lina in, våga mer, vara lite mer framåtlutad och visa att du kan. Och det är så här, så att det är ju många faktorer tror jag som spelar in.
Mm.
Och det gör också att, men jag tycker att så här, jag ser att det sker stor förändring.
Mm.
Jag tycker att om man tar Microsoft som företag är bra föredöme i det här. Men det finns många andra, jag tycker Google och sådana här, många IT-branschen är duktiga, men det finns säkert jättemånga andra företag. Så jag vill lyft fram de företagen mer, lyft fram de här bra exemplen och förebilderna tydligare, så tror jag att även de här andra männen i ledande befattning ser det också och kommer att förstå.
Ja, och det är väl så att om man tillhör liksom den privilegierade gruppen, då reflekterar man inte så mycket över sina egna privilegier. Alltså kvinnor är ju medvetna ganska tidigt om att vi möter andra utmaningar. Jag tror att vi blir väldigt påminna om liksom hur könsnormerna begränsar oss väldigt tidigt.
Ja, sen är det ju en annan fråga när det gäller det här. Det är ju också här hur man ser på, alltså när man driver företag, vilka kopior så har man. Alltså det är ju mycket finansiella kopior som fortfarande styr hela den organisationen, det företaget. Och det är nog inte så att man säger att vi vill inte ha in kvinnor, utan det är nog mer att man tittar på liksom att man tittar rent finansiellt och man har kanske inte lagt in några kopior eller värderingar på jämlikhet och så i det här, utan är det kvinnor som kommer jättebra men nu råkar det vara mest män och företaget går bra, vad är problemet?
Utan att liksom, manly talks, eller hur?
Ja, i slutändan är det som räknas. Och då, så att det handlar ju då om att man som organisation verkligen också vågar lyfta upp och säga att jo, men det är faktiskt viktigt, för att det viktigaste vi har i organisationen är våra medarbetare.
Mm.
Och är de, hur de mår, hur de känner sig, det är viktigaste. Det är det som i slutändan driver bottom line. Och därav så bör vi också lägga in mer kopior och styrningsmodeller för det. Vilket då jämlikhet, mångfald är viktiga frågor där. Med inkludering också, att vi lyssnar på alla. Och det tror jag att man behöver se på. Men det ser jag också en förändring lite i lednings, de om man tittar management och så pratas det väldigt mycket nu om det här värderingsstyrda ledarskapet, vilket är viktigt och har lyfts fram mer. Och jag tror på det mycket själv, att man, och jag ser ju att yngre kvinnor och yngre män som kommer in och från universiteten kanske idag och letar jobb, nu pratar jag framförallt i de här typen av arbeten då, tittar ju mer på okej, vad är det här för företag, vad står de för, vad är det för vd där, och inte bara på okej, vad är lönen och så vidare utan, och siffrorna, utan tittar väldigt mycket också på, är det här någonting jag vill jobba för? Och då är det här, så det är ju superviktigt också för att attrahera talanger och driva den här typen av frågor. Det är viktigt ur alla synpunkter.
Jag vill gå tillbaka lite mer till machokulturen också. För vi var inne på det, så nu spånade vi vidare. Men det är en tråd som jag vill ta upp med dig. Och det är, alltså, i machokulturen så pratar vi ju mycket om att det förväntas av män att de ska göra karriär, de ska lyckas, de ska försörja familjen, och att det sätter en press ofta på män. Är det någonting du har funderat på själv när det gäller dig?
Ja, det är en...
Det är en djup fråga,
men
det här ska
och,
vi
analysera. Nej, men absolut. Det har ju, jag tror så här. Jag har ju satt en press på mig själv tidigt från när jag började läsa. Då. Jag läste på Stockholms universitet och sen KTH och Södertörns högskola också. Bara runt lite. Och då, men under den studietiden så ville jag ju liksom mycket och kände att jag vill prestera, jag vill göra karriär och så vidare. Sen visste jag nog inte riktigt vad det var jag ville göra, utan... Jag hamnade sen och kom in på lite slump inom IT-branschen och inom sälj och sen liksom chefsroller. Och där har jag upptäckt det här med liksom att driva och utveckla andra människor i en stor liksom passion. Någonting som jag får ut mycket och tycker att det är roligt, och därför är det som jag fortsatt som chef. Men jag har ju haft den här pressen liksom, kanske att man presterar. Men det tror jag väl finns också på kvinnor idag också. Men absolut... Den skillnaden har väl varit som med min egen erfarenhet då, när som man och gift och har barn, att det var ju min fru som fick ta, och fortfarande ta, kanske mycket det stora lasset under den perioden. Medan jag då hade ett jobb under den tiden som reste en hel del tyvärr också och inte var hemma alltid och sådär. Så det var ju tufft för alla, men också mycket för henne. Och det är ju en sån där situation som har gjort en medveten, alltså att inte förrän man har upplevt det själv så kanske man själv förstår hur det, vad det verkligen innebär för kvinnan i det här fallet. Och det är någonting som är tufft.
Ja, för jag tänker att vi pratar ju ofta om att könsnormer begränsar kvinnor, men könsnormer begränsar ju också män, och jag tycker att det är så viktigt att man reflekterar över det. Alltså hur upplever du att könsnormer, de manliga könsnormerna, har de begränsat dig på något sätt? Det här är ju ett sätt, eller på det här sättet har ju du drabbats, nu blir det lite jobbigt här, nu blir det lite terapeutiskt.
Ja.
Men det här är ju jämställdhet, alltså att för mig är det jämställdhet. Att inte bara prata om könsnormer som begränsar kvinnor, utan också er, för att vi ska kunna prata om individer. Förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår vad du menar. Jag är inte helt säker ändå att jag förstår att jag kan svara på den. Jag har nog inte tänkt på det på det sättet att det har begränsat mig.
Nej.
Och det är kanske det som är det manliga då. Att vi har någon förmåga att inte se, att liksom våga tro på oss själva och inte se begränsningarna. Jag vet inte.
För nu tog du upp en sak. Det är ju en könsnorm att du ska göra karriär, du ska lyckas. Du har satt press på dig själv. Men den kommer ju någonstans ifrån, tänker jag.
Ja, men alltså det finns ju självklart en förväntning i samhället. Så. I mitt fall i det här så var det nog att jag satt nog mer kanske min egen press på mig själv. Och det har jag ju sett, det är ganska vanligt med så folk, både kvinnor och män, framförallt folk som är väldigt så här ambitiösa och vill mycket, de sätter den högsta pressen sätter de oftast själva. Och det är det man måste jobba med, att min egen press på mig själv är högre kanske än förväntningarna från andra. Men sen när det gäller här med familjen och så, det var ju egentligen någonting som kom fram till och ett val. Men det begränsade ju inte mig egentligen i det här fallet mer. Om man rent karriärsmässigt så var det ju mer, det är i så fall min fru som blev begränsad.
Jag kanske sätter det på pottan nu.
Ja,
men
jag tycker
att det är intressant. Ja. Därför att vi säger ju det, att men om man då tillhör den, inom situationstecken för er som lyssnar nu, privilegierade gruppen, då reflekterar man ju inte lika mycket över könsnormerna. Eller vad tror du?
Nej, det är absolut. Och det är det jag menar, att ibland så behöver man ju uppleva saker för att verkligen förstå hur det händer. Som, och det här är en sak när det gäller barn och så. Det, det har väl, och det går de flesta män igen när man ser. Sen är det en annan fråga hur de reflekterar över det. För mig så har det gett en större förståelse det här när man anställer kvinnor som kanske har barn eller ska få barn och så vidare, så har jag liksom full förståelse för det här, vad det innebär.
Mm.
Och jag tycker inte att det där måste man ju våga se mycket längre. Jag har väldigt svårt och är allergisk mot det här med att ja, vi ska inte anställa någon som precis haft barn och så, det blir för jobbigt. Och, men man tänker inte så om en man precis haft barn, för då är det ju kvinnan som är hemma.
Ja, men precis.
Det där har jag lite svårt att förstå. Jag tycker i det modernare samhället så ska inte det spela någon roll.
Nej.
Och jag tänker inte så, utan jag tänker mer att nu anställer vi rätt personer och sen är det liksom att skapa rätt förutsättningar för de här personerna att lyckas. Och det, det där är ju viktigt också, att man har flexibilitet i arbetet, att kunna ge utrymme för någon att kunna hämta på dagis eller vad det nu är och sådär. Men det kan funka ändå om man hittar andra vägar och jobba ihop. Och där sitter det nog kvar ganska mycket traditionellt tänkande.
För det är nog många män som går till jobbet och liksom tar på sig en kostym som de egentligen inte trivs med. Förstår du vad jag menar då? Att man spelar med en kultur och det här förväntas av mig att jag ska vara den här kostymnissen som...
Ja, det
har
är
du
mycket...
känt så själv någon
Nej,
gång?
Jag har inte gjort det.
Nej.
Det är mycket möjligt att det är så. Men jag har inte gjort det. Utan jag har oftast haft den här att bara liksom... Jag är den jag är och försöker vara genuin. Och liksom, eller jag tror ju i... på att vara den man är och våga stå för det. Mm. Både som kvinna och som man. Om man är kvinna och kommer in på det arbetslivet, jag tycker inte man ska behöva anpassa sig för mycket. Och som chef eller ledare så tycker jag att det viktigaste är också att vara den du är. Ta inte på dig en kostym som chef och gå in och vara någon som chef. Och sen när du kommer hem så är det någon helt annan. Det är ju inte, tycker inte jag, någon långsiktig trovärdighet.
Mm. Men ändå har ju kvinnor under lång tid gjort en sån anpassning för att passa in i en mall som är kanske manlig. Jag uppmanades att göra det liksom, som ung kvinna. Mm. Det måste bli mer business. Liksom. Vad är det att vara mer business? Förstår du hur jag...
Absolut. Men, och det finns ju viss anpassning som jag tror. Om man återigen i den här branschen, vi pratar om det, IT-branschen, så har jag också sett att kvinnor en del anpassar sig eller har fått anpassa sig en del, framförallt som du säger, lite den här machokulturen, var lite mer som männen. Det kan ju vara en sån här kommentar även. Så att jag tror så här att alltså alla behöver anpassa sig, eller kanske lite grann i vissa situationer, så är det ju. Men jag tycker att man ska kunna få vara den man är som kvinna, och man ska inte behöva göra saker man inte vill eller vad det nu, eller ha kunna klä sig som man vill. Sen tycker jag att man ska ju både som kvinna och man kanske tänker lite på hur man klär sig i vissa liksom affärssammanhang. Men jag tycker inte att man ska behöva. Jag tycker att man ska våga kunna stå för den man är.
Men det är ju lite svårare när man är kvinna.
Tror absolut. Det, nej men så är det. Och det krävs ju då också, åter tillbaka till ledarskapet. Mm. Det är jättesvårt att komma in som kvinna och våga stå för den man är om du har en chef som inte förstår det. Mm. Eller tror på det. Men har du en chef som förstår det och kanske hjälper dig i det här och ger dig rätt råd som är, liksom är liksom relevant och inte säger så här dumma kommentarer som tuffar till dig eller klär ner dig eller vad det nu är för något konstigt. Utan som ger dig relevanta, då är det ju jättebra. Någon som liksom försöker lyfta dig. Och där är, det är en viktig del i det hela, återigen. Alltså, man måste jobba med ledarskapet också.
Mm. Men min upplevelse, det är ju att män, när man pratar om jämställdhet, så kan män ofta bli ganska obekväma. Axlarna åker upp till öronen så här. Och så får man ofta den här responsen, inte alla män. Vad tänker du om det uttrycket, inte alla män?
Ja, men jag känner igen det där. Och jag måste erkänna när jag kom på väg hit och så här, jag kände först, är det lite obekvämt att vara med i den här podden som man och... Nu kan man få en del obekväma frågor.
Jag satt dig på pottan en gång. Men.
Ja, och det kan vara jobbigt. Men jag känner så här att det är viktigt att våga som man. Och jag kan ju återigen bara prata från mina erfarenheter. Och jag gör det gärna och delar med mig. Men sen visst, det är inte alla män. Det är väl så att självklart, alltså att jag tycker personligen att de flesta män där ute, eller många ledare som jag jobbar med och ser, är ju väldigt bra. Sen finns det ju tyvärr, som du säger, många som inte är det. Men det finns ju en rädsla fortfarande kanske, eller en att man som man undviker kanske den här debatten eller de här frågorna till stor del. Jag vet inte om det är svaret på den frågan.
Nej, jag bara tänker liksom, vad är man är rädd för? Alltså, inte alla män, nej, men vi alla har ju ett ansvar liksom. Du som, det är inte du som individ, utan det är ju strukturen det är fel på. Men som individ kan vi ju alla förändra, tänker jag.
Ja. Nej, men man är nog rädd för att göra bort sig, att säga någonting som sen blir felaktigt. Eller, och det är nog många som undviker då att våga liksom säga, man är hellre tyst.
Mm.
Eller så sopar man problemet med att säga, ja men det där gäller inte här riktigt.
Nej. Det är någon form av rädsla liksom, att inte våga.
Ja, det tror jag.
För att ett annat intressant fenomen som jag vill ta upp med dig när det kommer till den här saken, det är att jag la ut ett inlägg på LinkedIn. Mm. För jag hade en hypotes. Jag mejlade ut till lika många män och lika många kvinnor om min föreläsning. Det här har mina lyssnare hört förut, men nu vill jag ha ditt perspektiv på det här. Så jag mejlade ut ett mejl, så jag föreläser om de här frågorna. Jämställdhet var ju temat då. Och så skickade jag till lika många män och lika många kvinnor. Och så hade jag en hypotes om vem som skulle svara. Och resultatet blev ju att min hypotes stämde. Det vill säga att kvinnorna svarade, men inte en enda av männen svarade på mitt mejl. Då lade jag ut det här på LinkedIn. Och så ställde jag frågan, vad tror ni att det här beror på? Då var det massa män som gick in och kommenterade att så här, jo men det, om det handlar om jämställdhet, då är det klart att det är kvinnorna som svarar, för de är den utsatta gruppen. Hade du skrivit om motorsport, då kom det in massa få män och mansplainade för mig. Men när jag la ut, och det var intressant, och det blev ju totalt, inte kaos, men det blev väldigt mycket interaktion på det inlägget. Då var det massa män som kom in, som sagt. Men sen la jag ut ett inlägg om att jag gick ut med en undersökning där på Instagram, där jag frågade så här, men hur många av er förminskar er själva och varför gör ni det? Och det blev fixa skrämmande resultat från kvinnor som berättar att jo, men jag väljer att backa för att inte få höra att jag är för mycket. Nu får vi se om du hänger med i min story här, men jag förminskar mig själv. Så la jag ut det på LinkedIn. Då var det i princip bara kvinnor som kommenterade och peppade varandra. Ingen med, då reagerade inte en enda man på att kvinnor förminskar sig själva. Det var kanske en man eller två, men du vet. Det var jättestor skillnad. Det blev en lång story här, men förstår du min slutsats eller vad jag vill ha för svar av dig? Vad tror du det beror på?
Ja, jag förstår slutsatsen och jag är ju inte förvånad kanske av resultatet. Det här med att ingen män svarade på frågorna, eller på både Instagram eller LinkedIn i alla fall.
Mm.
Varför? Alltså det har väl att göra med den här rädslan. Man kanske inte på så social media väldigt publikt där alla ser... Ska jag gå in och vara den här mannen som trycker jättebra med jämställdhet här eller svara på den här frågan? Det finns en inbörd rädsla att det där tar man inte offentligt, vi kan i så fall prata. Så att det är väl, jag tror att det är rädslan.
Mm.
Sen jag vet inte alla bakomliggande orsaker, men det är väl ungefär det du har nämnt sen tidigare.
Ja, för jag tänker alltså att i det ena inlägget, så jag går inte till attack mot män, men jag vill ändå ha en reaktion. Alltså, varför vill inte ni ta ansvar för det här?
Men här tror jag att det finns, precis som jag brukar säga till kvinnor, att ni måste våga mer då, här inte backa. Så för män måste ju också våga mer i det här sammanhanget. Mm. Vi vågar ju väldigt mycket i allt annat.
Mm.
Och framförallt då kanske som ledare så här, någon som ska vara en förebild.
Mm.
Att då visa om man tror på det här genuint. För det handlar ju om att man tror på det genuint. Inte trycka like på det här bara för att, ja men, jag gör det här för att titta hur bra jag är. Jag tycker, egentligen tror jag inte på det, men nu gör jag det här bara för att liksom låtsas. Utan det gäller ju att verkligen tro på det. Och då var liksom mer aktiv i det. Och då och får man lite mer manliga förebilder som vågar och är med i den här debatten och driver den här förändringen, så tror jag också att man får med sig fler män. Så det är nog en viktig del, att försöka få med fler manliga förebilder i den här debatten och våga stå för de här frågorna.
Ja, men att göra det på riktigt, som du säger.
På riktigt, alltså jag tycker det är som en ledarskap här. I allt man gör i sin ledarskap, så inte bara liksom jämställdhetsfrågan, utan i allting så handlar det om att man är genuin i slutändan.
Mm.
Det är så man bygger förtroende, i min erfarenhet från teamet, och får folk med sig.
Mm.
Och tror man då på jämställdhet, om man inte tror på det så kan man ifrågasätta sig själv varför man inte gör det. Men tror man på det, då ska man ju också stå för det. Det måste man göra genuint, annars så funkar det inte.
Det är därför jag förstår inte riktigt var den här rädslan kommer ifrån. Förstår, är du rädd att man ska ta ansvar för allt vad patriarkatet har skapat? Eller, det handlar ju inte om det, tänker jag. Och jag vill ju inte... Alltså jag driver ju inte jämställdhet eller är feminist för att jag hatar män, tvärtom. För att jag tänker att jämställdhet är ju jättevärdefullt för män. också.
Ja, men det är väl värdefullt för alla.
Mm.
Och det är det som man måste förstå. Sen, alltså jag kan tänka mig att det är klart att det kan finnas en inbyggd rädsla och en inbyggd skepsism. Och säga, ja men det där är någon sån här rörelse, de där är bara emot män. Eller, ja, det finns ju liksom, sådana där kommentarer kan man ju höra ibland.
Mm.
Men det handlar om att belysa ett problematik egentligen.
Mm.
Och det är ju också att, återigen, jag tror att förstå varför det är vad det handlar om och varför det är viktigt.
Ja, och det är ju alltså jämställdhet, nu ska vi wrap upp här lite, men jämställdhet är ju att gå ifrån könsnormer, tänker jag. Och det finns ju ett värde för alla i det.
Alltså för min del så börjar jag oftast med den här med att jag tror ju på mångfalden i team. Det här som tillbaka till att jag nämnde att hitta olika kompetenser och göra en bra rätt sammansättning, sammansättning då av ett team för att lösa i en organisation då.
Mm.
Och då är det ju självklart att alla i det här teamet har ju lika värde. Alla har sina olika roller i teamet och det är helt okej. Okay. En del gör olika saker. Men alla i det här teamet har ju samma värde. Och varför skulle då en kvinnliga i det här teamet ha mindre värde än männen? Det är ju, det säger sig själv. Så, tycker jag liksom. Så att där för mig är det en sån självklarhet.
Ja, men vad tror du man är rädd för att få kritik för då? Om man uttalar sig om jämställdhet, vad är man rädd för? Du är ju här och du var ju lite nervös. Men ja. Vad är det du är nervös över då?
Ja, men jag har ju någon förmåga att utmana mig själv.
Ja, och det är ju superbra. Och jag är ju jättetacksam att du är här och vågar prata om det.
Ja.
Men vad är det man är rädd för att få kritik för?
Jag tror att
för?
Många män kanske är rädda just också att blotta sig själv lite grann. Inte våga erkänna. Utan lite machokulturen är som du sa. Man ska ju hålla sig lite tuffare.
Mm.
Jag vill inte blotta mig själv. Jag vill inte prata om mina kanske personliga erfarenheter som jag har varit med om. Utan, och att man ser liksom, det fortfarande ses kanske så mycket som en kvinnofråga. Och det är väl det som gör att män, de flesta män då kanske inte får fram. Sen finns det ju många män som driver det här också. Så det gör det ju. Men absolut. Det är, återigen, det är ju jättebra förebilder för det visar vägen. Men det handlar ju sen i slutändan också. Vad gör jag med på min daglig basis? Om jag är chef och driver ett team, hur gör jag det liksom, i min chefskap? Hur jobbar jag med inkludering och se till? Eller om man jobbar i en organisation också, bara som med alla. Liksom, hur gör jag? Vad är det jag gör? Det är det som är det viktigaste.
Vi ska börja wrap upp här, för vi har spelat in i en timme nu. Tiden går fort när man har intressanta samtal. Är det något du känner att vi har missat nu som du vill ta upp med dem som lyssnar?
Nej, men jag tycker så, för att sammanfatta här, om man kommer tillbaka till kvinnor i organisationer och karriär och jämställdhet här, det är ju att våga som kvinnorna, att liksom våga tro mer på er själva och stå på er och tänk så här att, vad skulle en man göra, brukar jag säga ibland, och det kan ju vara sån här liksom, också kanske löjlig grej, men det kan vara bra att tänka så här, och då, ja men då jag måste också liksom stå på mig. Och sen som männen tycker jag, framförallt kanske manliga chefer, lyssna mer.
Det är en bra avrundning.
Ja.
Men då säger vi tusen tack för att du har varit här.
Tack så jättemycket, det var väldigt kul.
Bra. Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas att det var några män som lyssnade på det här avsnittet och att ni kanske känner er lite motiverade att jobba mer med jämställdhetsfrågor framöver. Och jag vill bara önska er alla en fortsatt bra vecka, och sen så hörs vi ju faktiskt på onsdag igen.